Vadå? Ingen fråga i titeln?
Nej, har vi inte slutat med det?
Inte än. Det har varit en händelserik vecka i Rymdsverige. Så pass att det blev ett specialavsnitt med utropstecken.
Rymdstyrelsen bjöd in till rymddag. Och vilken dag sen! Fullsmockad med rymdinfo och framtidstro.
Mycket inspirerande.
Jag heter Marcus Pettersson.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
Ja, i veckan hölls det alltså en rymddag på Rymdstyrelsen. Där det bjöds på föreläsningar och panelsamtal. Men framförallt tillfälle för deltagare och gäster att träffas och prata rymd med varandra.
Supertrevligt och superviktigt. Att samla Sveriges rymdindustri, forskare, försvaret, politiker, astronomiska ungdomar, astronauter och såklart rymdpoddare. För att gemensamt prata om hur vi kan ta Sverige framåt som rymdnation.
Och vi samlade såklart in lite röster bland gästerna. Och vi börjar med självaste värdinnan för denna dag, Anna Ratzman, generaldirektör på Rymdstyrelsen. Anna, vad är rymddagen?
Det är en dag där vi vill samla olika intressenter som på olika sätt har med rymden att göra. Antingen att de verkligen jobbar i rymdindustrin eller att de har beröringspunkter med rymden och forskning och sådana saker. Och få dem att mötas och träffas och sen samtidigt informera om intressanta saker. Som till exempel vår nya rymdstrategi som vi har uppdaterat på Rymdstyrelsen. Men också prata rymd och säkerhet och prata inspiration och mycket så olika saker. Och sen så avslutar det hela med en väldigt trevlig presentation, för jag har sett den lite tidigare också. Att från Marcus Vant och vår astronaut som berättar hur han hade det i rymden och hur han ser på framtiden.
Och vad är det för förväntningar ni har på en sån här dag?
Det är mycket att folk ska få information om vad som händer, för att det ibland är svårt att nå ut. Men framför allt för att folk från olika delar i den här branschen, kan man säga då, att de träffas och pratar och får reda på vad det händer. Rymdministern här, vi pratar säkerhet, vi pratar inspiration, vi pratar akademin, industrin och försvaret lyfter rymden. Och få alla deras olika synpunkter och aspekter. Det bildar en helhet. Och den här helheten tycker jag är jätteintressant. Jag kan tänka mig vilka personer som är här, att det kommer bli bra samtal under dagen, och det ser jag verkligen fram emot.
Ja, under dagen pratades det om flera aspekter av rymden och inte minst om politik.
Det är ju väldigt viktigt att vi har en aktiv rymdpolitik. För även om det är de här andra delarna, alltså forskningen och industrin, som tar oss framåt, så verkar de ju ändå i ett landskap som präglas av beslut på politisk nivå.
Mm, och ett av många viktiga steg, och som togs tidigare i veckan, är att Sverige anslöt sig till Artemis-programmet och målet att återsätta människor på månen genom att skriva på Artemis-avtalet.
Och självklart var undertecknaren själv på plats på rymddagen och pratade om bland annat detta. Sveriges rymdminister Mats Persson.
Igår undertecknade Sverige Artemis-avtalet, som ju innebär att Sverige nu är ett första steg för att Sverige ska kunna vara med i Artemis-programmet, men framförallt så innebär ju det att vi nu ansluter oss med likasinnade länder som står upp för demokrati och öppenhet, att förnuftet ska råda, och skapar nu principer för hur vi ska hantera data och information när vi nu kommer förhoppningsvis komma till Mars och ha en permanent bemanning eller permanent närvaro på månen.
Och vad innebär det konkret för Sverige?
Konkret innebär det att vi nu ställer oss bakom principer och får möjlighet att för svenska forskare och aktörer att använda den data och information som skapas i de här nya operationerna i rymden. Jag tror vi kan bidra med mycket. Framförallt handlar det ju om att Sverige nu ansluter sig till likasinnade länder, alltså USA, Storbritannien, Japan, Kanada och våra europeiska grannar inom Europeiska unionen. Och att vi tillsammans med likasinnade länder kan jobba tillsammans för att göra detta så bra som möjligt. Och det är klart Sverige med vår teknologiska nivå, vårt unika kunnande, vår innovationskraft. Vi har jättemycket att bidra i detta.
Du nämnde också NATO som en del i detta.
Min bedömning är att Sverige hade inte skrivit på det här avtalet om vi inte nyligen gått med i NATO. Sverige är numera ett land som inte står bredvid och vi är nu med i de västerländska organisationernas samarbeten. Vi är med, vi påverkar, vi tar ansvar. Förr i tiden stod vi vid sidan om, vi tittade på, vi pekade finger och sa why don't you do it like we do it in Sweden, men vi tog aldrig något ansvar. Nu är vi med och tar ansvar och vi är med och påverkar, och det här är ett enormt skifte i vilka samarbeten vi nu är en del av.
Perfekt, och så en sista fråga då, för du nämnde också arbetet med vår svenska rymdlag. Hur går det och varför är det viktigt att Sverige får till en ny rymdlag?
Vi behöver en rymdlag för vi har höga ambitioner på detta området, och regeringen har de senaste åren tagit en rad olika initiativ för att stärka Sverige som en rymdnation. Då måste vi också ha en lagstiftning som harmonierar med det och som är uppdaterad, och det är inte dagens rymdlag.
Vad har det med det här Artemis-samarbetet att göra i stort?
Det är klart att de principer som vi nu är överens om inom Artemis-avtalet, det är klart att de behöver också prägla lagstiftningen i Sverige. Men det finns ingen motsättning däremellan, utan vi vill att rymden ska vara fredlig, vi vill att man ska hantera data öppet och vi vill att likasinnade länder ska samarbeta kring rymden.
Ja, Mats Persson är ju den tredje rymdministern i ordningen som vi pratar ny rymdlag med. Låt oss hoppas att det inte behöver bli en fjärde.
Verkligen. Men någon som är den första av sitt slag som vi pratar med, eftersom hon också är den första med den titeln i Sverige, är Ella Karlsson, flygvapnets rymdchef. Och hon berättade varför försvaret var på plats på rymddagen.
Ja, men det handlar om att vi vill berätta lite grann om vad som ligger i pipen för oss nu. För vi har ju en del ambitioner och vi har några projekt på gång. Det handlar om information, sprida kunskap om vart vi står nu och vart vi är på väg framöver. Det vi har framfört idag, det är ju hur vi ser på rymddomänen och hur vi skulle kunna nyttja den och hur det kan växla upp andra förmågor. Så vi har berättat om våra 4 operationslinjer som handlar om personal och utbildning, och den ena handlar om rymdlägesbild, hur viktigt det är, och sen också att vi framöver vill ha egna satelliter, och det är kopplat till rådighet, till få tillgång till rådata, korta ledtider och skydda våra intressen. Och sen den sista punkten, den handlade om hur vi ska skydda allt det här.
Jag satt och lyssnade på det där inne, då pratade du om någonting som du tyckte var så spännande, som var något som heter Spock. Kan du berätta om det? Vad är det här Spock för något, ja, för mig som inte vet?
En Spock, det är Space Operations Center, och vi håller på att bygga upp en rymdlägesbildförmåga. Och det handlar om att få koll på satelliterna som kretsar ovanför oss. Vad de har för typ av sensorer, förmågor, och om det är någonting som vi bör ha i åtanke i vår operativa verksamhet. Ska vi kanske dölja det vi gör, eller ska vi kanske göra någonting annat? Så det handlar om när andra ser oss och hör oss. För 2 år sedan så skrev vi på ett avtal med US Space Command för att just få tillgång till ett bibliotek, så vi får data som är kopplat till banparametrar till de här satelliterna. Och det här samarbetet, det medger också att vi kan vara med på en övning som heter Global Sentinel, där man övar och tillsammans hjälpas åt när det gäller rymdlägesbild. För det kan ju vara så att en nation skjuter upp någonting, och då kanske man är nyfiken på att ta reda på, är det en satellit, är det flera satelliter? Och då har man olika sensorer som står på backen som är riktade uppåt. Och så försöker man att kartlägga vad som pågår i rymden.
Vad tar du med dig personligen idag härifrån?
Ja, men det jag tar med mig är att det finns många intressanta företag som jag har pratat med idag som jag inte riktigt kände till. Så jag ser fram emot och lära känna dem lite mer och se vad de har för produkter som vi kanske kan nyttja, och kanske även totalförsvaret i stort kan nyttja. Så det är den stora grejen jag tar med mig idag.
Spock! Otroligt passande namn. Och det är ju väldigt spännande och intressant om hur rymden blir viktigare och viktigare för försvaret. Det har vi pratat om tidigare i serien, och vi kommer att få tillfälle att återkomma till det igen.
Absolut. Men nu går vi vidare i programmet för dagen. För förutom att bjuda in talare och gäster från andra organisationer så presenterade Rymdstyrelsen sin uppdaterade rymdstrategi.
Ja visst. Och presentera den, det gjorde Rymdstyrelsens ställföreträdande generaldirektör Christer Nilsson.
Sverige fick ju en rymdstrategi som beslutades av regeringen 2018. Och utgående från den så har då Rymdstyrelsen också skrivit en strategi. Och man får komma ihåg att den svenska rymdstrategin omfattar ju även militära delar till exempel. Och Rymdstyrelsen, vi är enbart en civil myndighet. Så det är utgående från det då som vi har skrivit en strategi. Den är till för alla de aktörer, rymdaktörer som vi samverkar med dagligen, ska jag säga. Och vi har ju också finansiering genom teknikutvecklingsprogram och forskningsprogram, och det är för dem som beskriver den här strategin, så de ska veta vad är det Rymdstyrelsen prioriterar och vad är det Sverige prioriterar. Den andra delen är förstås rent egoistisk, ska jag säga. Den är intern, alltså vi som jobbar på Rymdstyrelsen, vi ska också ha någonting att gå tillbaka till i situationer där vi funderar, hur ska vi prioritera här, åt vilket håll ska vi gå? Då ska man kunna hålla sig lite grann i våran strategi och hitta svar på de frågorna.
Mm. Och det du gjorde idag var alltså att presentera en uppdatering av rymdstrategin. Så berätta, vad är det som är nytt i det senaste?
Ja, den största nyheten i strategin, det är att vi har gjort en avsevärd omarbetning utav våran omvärldsanalys. Och som jag sa, den strategi som har gällt innan, den kom från 2019, och vi vet alla vad som har hänt sedan dess. Inte minst vad gäller klimatfrågorna till exempel. IPCCs rapporter blir allt mer alarmerande, och rymdsystemen är väldigt viktiga för de rapporterna. Vi vet också att Ryssland har anfallit Ukraina, och där har man också sett både via vilka rymdsystem kan vara med och hjälpa till med transparensen, visa vart har trupptransporter stått någonstans. Man hjälper till med kommunikation till exempel. När marknätet fallerar använder man satellitsystem för kommunikation. Så de här två katastroferna, skulle jag vilja säga, har hjälpt till att lyfta upp ögonen för vad rymden verkligen bidrar med här i samhället. Så att främst omvärldsanalysen har vi arbetat om, och med den då förstås också en del utav målsättningarna och genomförandet utav vår verksamhet.
Så vad innebär det liksom konkret? Vad vill vi uppnå med den nya strategin, eller vad vill ni ge för verktyg med detta?
Ja, en del som vi vill uppnå är förstås att peka på det vi tror är väldigt, väldigt viktigt. Och tittar man till exempel ur ett säkerhetsperspektiv här, så tror vi att en samverkan mellan svenska myndigheter måste förbättras. Vi är en myndighet under utbildningsdepartementet, det är jättebra. Men det är så många andra departement som också påverkas utav, eller som har myndigheter som påverkas av rymdverksamheten. Hela samhället påverkas av rymdverksamheten. Och det här gör att någon form av interdepartemental samarbetsgrupp vore väldigt bra för rymdverksamheten. Det är någonting som vi skulle kunna lägga in i vad vi har i den nya strategin. Det behövs mer samverkan mellan myndigheter, och det behövs också mer samverkan mellan privata och institutionella aktörer, alltså mellan stat och privata företag.
Hur arbetar ni konkret för att få igång arbetet med de här olika punkterna?
Ja, vi har ju en rätt så stor bukett utav bidragsprogram. Det låter jättetråkigt, bidrag. Men det är vårt uppdrag. Vi ska stärka konkurrenskraften, Sveriges konkurrenskraft och hos svenska företag och svenska forskare. Och här har vi då nationella forsknings- och teknikutvecklingsprogram där företag kan och forskare kan söka pengar hos oss för att genomföra aktiviteter. Vi har också en stor del, alltså nästan 80% utav våran verksamhet är i ett helt internationellt perspektiv. Stora delar inom det stora europeiska rymdsamarbetet, European Space Agency, ESA. Och där också då våra bidrag ger möjlighet för svenska företag och svenska forskare att delta i stora internationella infrastrukturprogram och forskningsprogram.
Sverige är ju ett ganska litet land i jämförelse. Hur ska vi arbeta för att främja samarbetet mellan stat, företag, försvaret?
Ja, det som är så bra, kan man säga, om man bara tittar på den här relationen mellan civil rymdverksamhet och militär rymdverksamhet. Dual use är ett modeord. Så att, egentligen är det så att alla rymdsystem oavsett om de har, är utvecklade för helt civila ändamål, kan användas i militära syften. Man säger att de är dual use helt enkelt. Och det här betyder ju att varje krona som vi på Rymdstyrelsen till exempel då, lägger in och finansierar kompetensuppbyggnad inom privata företag, den kommer direkt Sverige till nytta i civilförsvarssammanhang eller rena militära sammanhang. Så att den här kompetensuppbyggnaden, den finns redan. Och vad vi behöver göra, det är att hitta sätt att koordinera det här på ett bättre sätt. Vi måste ha en bra dialog mellan de myndigheter som är inblandade i det här. Vi har bra dialoger med MSB till exempel och med Försvarsmakten. Men vi måste fördjupa de här och hitta sätt att samarbeta på ett sätt som gör att vi utnyttjar skattebetalarnas pengar på ett bra sätt.
Och om vi bara går in kort på att man pratar ju mycket om egen förmåga och egen rådighet. Hur viktigt är det för Sverige att vi har en egen rådighet och hur arbetar ni för att vi ska få till det?
Som jag har sagt så har vi ju dialoger och vi har samverkan inom vissa områden. Men vad gäller rådigheten och behovet för rådigheten, det måste Försvarsmakten stå för. Men vad jag kan säga är att hela rådighet över alla rymdresurser som Försvarsmakten behöver, det är inte ekonomiskt möjligt för Sverige att bidra med. Utan mycket utav rådigheten måste komma genom internationella samarbeten, bilaterala samarbeten som vi har med likasinnade makter då, och där vi på det sättet har möjlighet att ha kontroll över resurserna. EU är ett sånt samarbete, ESA är ett sånt samarbete, vi har andra samarbeten med Frankrike och med USA. Sen finns det säkert vissa delar som man kan lyfta fram, och då är det en prioriteringsfråga skulle jag vilja säga för Försvarsmakten i det fallet. Är det så att vi vill ha en eller två eller tre eller några satelliter som övervakar någonting specifikt eller speciellt, ja, men då kanske det är någonting som Sverige själv skulle kunna utveckla. Vi har den kompetensen. Sända upp och drifta ett sånt här system och ha 100% rådighet så att säga över det. Men det kostar en del pengar som sagt.
Det har nämnts lite om ett svenskt satellitprogram med någonting som har dykt upp här under dagen. Berätta mer, vad innebär det?
Ja, ett svenskt satellitprogram. Alltså Sverige har byggt satelliter ända sedan slutet på 80-talet. Inte så där väldigt många per år så att säga. Vi är väl uppe i 10, 11, 12 satelliter kanske över den här perioden. Så att kapaciteten att utveckla satelliter, och då menar man alltså både då den här plattformen som man säger, alltså den här plattformen, på den kan man sätta en sensor, kanske en kamera, eller så kan man sätta en kommunikationsutrustning. Så plattformen handlar om det här med solpaneler och att kommunicera med jorden sen och ta emot signalen, kanske flytta sig lite grann i bana. Och den här kapaciteten, den har vi byggt upp sen mitten på 80-talet, början på 90-talet ska jag säga, med väldigt framsynta svenska investeringar. Det visar sig dock att i slutändan så här, det blir väldigt, väldigt dyrt att uppehålla en sån här kompetens. Så att vi, under en period så har vi sagt att vi ska nog fokusera lite grann mer på delsystem för satelliter. Det är säkert samma tongångar som vad gäller den civila flygplansindustrin till exempel. Men vad vi har kommit fram till på en Rymdstyrelsens sida, att det är så stor nytta både för forskare och för potentiellt användare och kanske även för försvar att ha en egen förmåga. Och kunna utveckla sådana här system. Och speciellt nu när vi förhoppningsvis inom inte allt för lång framtid kan även sända upp mindre satelliter från Esrange. Då har vi en hel kedja från att utveckla en satellit till att sända upp den, aktivera sensorer, ta emot data, distribuera, omvandla till tjänster och beslutsunderlag både för civila och militära och civilförsvar som är i behovet av sånt här underlag. Och vi kommer att vara land nummer två i Europa. Jag kan väl säga att det är Frankrike som har den här kapaciteten idag. När Sverige skickar upp sin första satellit så då är vi två. Så att det här är en unik kompetens som vi bör slå vakt om.
Om inte Norge springer om det.
Ja, så är det. Men om Norge gör det så de väl bekommer. Det finns goda möjligheter att samarbeta med det här. Och det är också så att man i Storbritannien till exempel också har långtgående planer. Enda uppsidan där då är att de två länderna inte är med i EU förstås. Vilket ju ger Sverige en liten fördel i vissa andra sammanhang. Vad gäller tillgång till marknad och såna saker. Men det är riktigt. Det finns andra aktörer också som har det.
Ni vill göra mycket. Ni vill hjälpa andra att komma framåt. Vad behöver ni för att kunna göra ert arbete här framöver?
Ja, jag tycker vi kan börja så här. Du ställer mig en fråga och den frågan är, hur många är det som jobbar på Rymdstyrelsen?
Hur många är ni på Rymdstyrelsen som arbetar med detta?
Ja, då brukar jag säga så här att gissa.
Jag vet ju svaret på den frågan, men jag, men ni borde vara några hundra i alla fall.
Ja, alltså vi i dagsläget är vi väl en 27-28 personer. Så att vi skulle behöva vara, ja, det är liksom som vi räknar själv, minst det dubbla skulle vi behöva vara för att kunna göra ett bra jobb. Och sen skulle vi kunna vara ännu fler för att faktiskt liksom ta en substantiell plats i rymdeuropa som egentligen är värdig, ska vi säga, en teknikfokuserad nation som Sverige som verkligen har ambitioner att vara, ligga i teknikens, ett innovationsland i framkanten. Vi skulle behöva bli många fler faktiskt, och det är en förutsättning.
Och hur viktig är en rymdlag?
Rymdlagen? Ja, den är jätteviktig, speciellt för verksamheten på Esrange. Det här med att sända upp nya satelliter. Vi har en rymdlag som är 1982. Den är på 1,5 sida, A4. Jättebra. Det gör att den är fullkomligt... det går att göra vilka tolkningar som helst, vad man ska göra. Och när saker blir osäkra, då börjar företag med kommersiella intressen att dra öronen åt sig. Man vill att det ska vara glasklart vad gäller här och där. Det ska inte bero på att det sitter några tjänstemän och lägger in olika värderingar i olika formuleringar som kan se ut. Det ska vara glasklart. Och det är orsaken till att en ny rymdlag är jätteviktig. När aktörer vill komma till Sverige och skjuta upp en satellit från Esrange, då måste det vara glasklart vad det är som gäller. Vad gäller försäkringar, vilka krav kommer att ställas på ett företag för att få skjuta upp en satellit, eller vilka krav kommer att ställas för ett företag som vill skjuta upp en raket som sänder upp satelliter. Sånt här måste vara glasklart. Och nu pågår ett arbete, har vi fått reda på faktiskt idag. Det gjordes en utredning för några år sedan som tyvärr har legat vilande i bästa fall. Men vi har fått höra att nu har man faktiskt tagit upp arbetet med en ny rymdlag, och vi hoppas verkligen att den är på plats inom så kort tid som möjligt. För att den kommer att vara en förutsättning för att Esrange som satellituppskjutningsbas ska kunna fungera på ett bra och konkurrenskraftigt sätt i Europa och världen.
Arbetet går framåt. Och snart får vi förhoppningsvis se en satellit skjutas upp i omloppsbana från Esrange.
I en svensk tillverkad raket. Det hoppas jag på. Och rymdframtiden känns efter en sån här dag ändå väldigt ljus, tycker jag. Det händer mycket, och framförallt så verkar det finnas mycket vilja till samarbete i rummet. Och innan vi lämnade rymddagen för det här året så fick vi några ord med en av de deltagande industriföreträdarna.
Petter Bedouard, teknikchef på Saab, satt med i en panel och pratade om rymdens betydelse för Sverige i framtiden. Och vi bad honom dels att berätta lite vad han hade med sig för spaningar hit, och dels vilka spaningar han tar med sig härifrån.
Det finns många områden som kan påverka Sverige i framtiden, men jag såg det här ur tre perspektiv. Ett, ur ett samhällsperspektiv där rymden kommer av mycket större betydelse i framtiden för infrastruktur, en massa tjänster som vi använder i vårt dagliga liv och än mer i framtiden. Och i den här osäkra omvärlden vi har sett nu så börjar den här frågan om egen rådighet bli viktigare. Det vill säga, vad måste vi kunna kontrollera själva och när kan vi förlita oss på andra? Den andra punkten jag tog upp, det handlar om konkurrens. I Sverige så är vi ju väldigt duktiga. Vi har en bra industri, vi är innovativa och vi borde, om vi väljer att satsa på det, kunna hävda oss väldigt väl i rymdindustrin såväl inom Europa som i världen. Så att ur konkurrenssynpunkt så kan rymden verkligen komma att påverka Sverige. Det skulle kunna bli ett styrkområde för Sverige i framtiden. Och att vi dessutom har Esrange med uppskjutningsmöjlighet ger oss unika fördelar som vi borde dra nytta av. Och sist men inte minst så pratar jag om vikten av kompetens. Att det här med rymden har en förmåga att inspirera inte minst barn och ungdomar till att intressera sig för teknik och naturvetenskap. Och det är ju viktigt för hela Sverige. Om vi dessutom lyckas skapa en rymdindustri så att de personerna som verkligen är intresserade av rymden också kan jobba med rymden, så blir det en ytterligare multiplikatoreffekt. Så att det var liksom de perspektiven jag tog upp. Samhälle, konkurrenskraft och kompetens då. Så att det här tror jag verkligen kan påverka. Men det som krävs, det är ju liksom att vi bestämmer oss för att verkligen göra det här. Det ska liksom, vi vill att rymden ska bli ett styrkområde i Sverige. Då kan det hända.
Och nu har vi varit här hela dagen. Vilka spaningar har du gjort? Hur ska vi nå dit idag enligt det du har sett här idag?
Jag tycker att politiken, i det här fallet vår rymdminister då, var väldigt tydlig med hur han såg på det här. Han tyckte att det här är viktigt, ett prioriterat område. Men jag fick inte intrycket att det kommer någon finansiering av sig själv. Så där finns det nog en del kvar att jobba med. Försvarsmakten var väldigt tydlig. Det här är ett satsningsområde för dem. Vilken roll de vill att Saab, mitt företag, ska ha i det här är lite oklart, och i vilken mån de vill bygga upp en svensk förmåga och när de förlitar sig på NATO och partners. Och det, där håller de ju på att finna sin väg då, men det låter ju väldigt intressant överhuvudtaget. Sen så har jag, tycker jag också, att det har varit en väldigt stor samsyn mellan alla aktörerna, både från akademin och från politiken och från oss i industrin, att det här är ett viktigt och intressant område och att vi borde kunna göra mycket mer här. Så att det känns som att det här var ett sånt här tillfälle när man blir laddad med energi, man blir inspirerad, man känner att ja, för 17, det här, vi har förutsättningar att göra något riktigt, riktigt bra här. Om vi bestämmer oss för att dra åt samma håll.
Och då när vi går ut härifrån, vad ska vi spana efter i framtiden? Alltså där ute, vad ska vi jobba mot?
Jag tycker att vi skulle behöva en tydlig vision. Jag tycker att, jag menar, det som John F. Kennedy sa i början där på 60-talet, att innan det här årtiondet är slut så ska vi ha satt en människa på månen och tagit hem dem igen, och vi ska inte göra det här för att det är enkelt, vi ska göra det för att det är svårt. Alltså, den typen av vision vore ju jättehäftigt, alltså, och kan verkligen ena och sånt där. Sen vet jag inte riktigt vad den visionen ska vara, men att tycker att det vore väldigt spännande. Och det finns ju flera starka aktörer här, Rymdstyrelsen och andra, som är duktiga på det här. Så att kanske ska be dem att jobba, och inte bara jobba med sin strategi utan också ta fram en liten kaxig vision som vi kan enas runt.
En kaxig vision! Jag är med på nästan vad som helst. Har du några idéer, skicka dem till oss, så lovar vi att framföra dem till rätt person. Eller blir det något här i serien då?
Ja, men absolut. Och nu har vi fått en bra sammanfattning av dagen, tycker jag. Vill ni veta mer om alla de olika sakerna det pratades om under rymddagen, gå in på haviåktillmarsen.se. Där finns det en mängd matnyttig information. Och framförallt en massa tidigare avsnitt där vi pratar mer om alla rymdiga frågor.
Ja, och det kommer såklart fler avsnitt framöver, så glöm inte att prenumerera på podden.
Stort tack till Rymdstyrelsen för en bra fixad dag. Vi ser redan nu fram emot nästa års upplaga.
Och stort tack till dig som har lyssnat på detta avsnittet och som lyssnar på musiken som vi hör här i bakgrunden. Den är skriven av Armin Pendek.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Jag heter Marcus Pettersson.
Har vi åkt till Marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
Hallå. Programmet gjordes av Rundfunk Media.